Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i sitt 16:e kapitel från och med vers 23. Jesus sa: den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid då jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Fadern. Från Gud, ursäkta. Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern. Då sa hans lärjungar: se, nu talar du öppet och inte i liknelser. Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud. Jesus svarade: nu tror ni. Se, den tid kommer. Ja, den har redan kommit, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Så lyder det heliga evangeliet. Nåd vare med er, kära vänner, och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn, låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. Jesus undervisade många gånger sina lärjungar om hur man ber. Och den här söndagen, bönsöndagen, som bär det latinska namnet rogate, det är ett imperativ, alltså en uppmaning till oss. Bed betyder det. Och Jesus uppmanar oss att göra just detta. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Och vad som gällde Jesu första lärjungar den gången, det gäller också oss idag, hans sentida lärjungar, som kanske lever alldeles före hans återkomst. Om vi lär oss att be i Jesu namn, så kommer vår glädje att bli fullkomlig. Nu vill jag rikta mig särskilt till konfirmanderna, både ni som är här idag och ni som följer det här via internet från församlingens hemsida. Ha papper och penna framme, för det är några viktiga saker vi ska lära oss, som ni ska skriva ner. Och som ni har, är bra att ni har med er när vi ses om 2 veckor för en heldags undervisning. Det här handlar om bönen, ett utav huvudstyckena i Luthers lilla katekes. Vad är bönen? Vad tror ni? Och nu får också ni som är yngre, som inte har kommit med i konfirmandklassen än, ni får också svara. Vad är bön för någonting? Vad gör man när man ber? Vem pratar man med? Algot? Ja, man samtalar med Gud. Och det gör man inte bara så där som man slänger ut en kommentar eller några ord till en kompis så där i förbifarten, när man säger att man liksom snackar med någon, utan man knäpper sina händer för att liksom samla sig, och så tänker man på vem man talar med. Det är ju Gud, skaparen av hela universum, den allsmäktige. Så man liksom för fram sina innersta tankar, vad man mest av allt önskar. Så det handlar alltså om hjärtats, vårt innerstas samtal med Gud, skaparen och frälsaren. Okej, vad är det då som vi ber om? Tänk efter när ni själva ber. Vad ber ni om då? Elias? Ja, det är viktigt, det är avgörande att vi ber om förlåtelse för våra synder. Och det ska vi göra både till Gud och till våra medmänniskor som vi har sårat. Och det har vi en typ av bön, förlåtelsebönen. Finns det andra typer av böner? När jag var liten, då brukade jag be om att jag skulle få massa olika saker. Jag önskade mig både det ena och det andra, och så bad jag till Gud att han skulle ge mig det. Gör aldrig ni det? Nej. Det var bara jag som gjorde det när jag var liten. Jag gör det fortfarande. Det ska vi kunna säga är en begärsbön. Gud vill att vi ska komma till honom och lägga fram allt vad vi önskar och behöver och vill ha. Han säger att vi ska vara, eller i Luthers katekes så står det ju att vi ska vara som barn som kommer till vår käre himmelske fader och ber om saker. Och Gud vet ju bäst vad vi behöver. Så om han tycker att det här är verkligen bra för dig, då kommer han att ge det till dig också. Men vi ska komma ihåg också att han vet bättre än vad vi vet vad som verkligen är bra. Om någon av er små tycker att det är häftigt med vapen och ber Gud om ett skarpladdat gevär, tror ni att han kommer att se till att ni får det då? Nej, för ni kan inte riktigt hantera en sån sak än. Så Gud ger oss det som vi verkligen behöver. Finns det fler saker vi kan be om? Ja, Nelly. Tacksägelsebönen, ja. När Gud har varit god mot oss, vi har tagit emot hans förlåtelse, eller vi har fått saker, eller saker har ordnat sig på ett bra sätt i våra liv, då får vi böja knä och tacka Gud för att han har varit så god emot oss. De här 3 sakerna vill jag att ni skriver upp som punkter. Eller först skriver ni att bönen är hjärtats samtal med Gud. Och sen kan ni skriva då att det finns förlåtelsebön. Det var 1. Och så finns det begärsbön, det är 2, när vi lägger fram våra önskningar och begär för Gud. Och så har vi 3, tacksägelsebön. Och nu får ni som är yngre än konfirmandåldern gå iväg till söndagsskolan. Nu vet ni vad bön är, eller det visste ni säkert redan, men nu har ni blivit påminna om det, om olika saker man kan be om också. Ja, apropå begärsbönen, inom fariseismen, de som var Jesu motståndare, den religiösa eliten på hans tid, så var begärsbönen inte någon särskilt fin bön. Den betraktades som mindervärdig. Den fromma, andliga bönen, det var tacksägelsebön. Eller bön om förlåtelse, om det behövdes. Men Jesus, han undervisar inte så. När han använder ordet be här i vår text, be och ni ska få, så använder han faktiskt ett grekiskt ord som närmast har betydelsen att tigga. Att vi får komma och tigga och be om både det ena och det andra. Han uppmanar oss till det. Och som ett föredöme för att be så håller han fram i en liknelse en änka i en stad som låg på domaren i ett rättsfall för att hon skulle få sin sak dömd till hennes fördel. Hon skulle få rätt i domstolen. Och hon hängde efter den här domaren både dag och natt tills han till slut, för att han var trött på henne, gav henne rätt. Jesus håller fram henne som ett föredöme. Han vill att vi ska klänga fast vid honom och överösa oss honom med våra böner. Tänk om vi gjorde det mer. Tänk om vi insåg vilken rikedom det faktiskt är att be. Att vi får allt vad vi begär. Om vi ber i Jesu namn, jag återkommer till det. Och att han är den allsmäktige som hör precis varenda bön. Så skulle vi ju dag och natt överösa honom med våra böner. Då kanske saker och ting skulle se annorlunda ut. I våra egna liv, i vår församling, i den andliga situationen i vårt land. Vi förstår av detta vilka oerhörda välsignelser som ligger i att be i Jesu namn. Det är ett fantastiskt erbjudande, en möjlighet, en förmån. Men det är också ett bud. Vi ska be. Det är ett bud från Gud. Så det är alltså ingenting som vi egentligen kan göra eller låta bli att göra. Vad ska vi då tänka om detta? Ska vi tänka att det här är någonting tungt eftersom det är någonting som krävs utav oss? Kanske det är någonting motbjudande som liksom ska pressas fram från oss. Jag tänker så här, att vi ska se på det på detta sätt. Att Gud, han är så mån om att ha gemenskap med oss. Han älskar oss så mycket att han till och med inte vill lämna det öppet för oss om vi ska samtala med honom eller inte. Han säger åt oss att vi ska göra det. Och tänk vem det är som säger detta. Det är den oändligt gode, allsmäktige guden som gör det. Vi skulle ju bli hedrade om en jordisk kung, vår svenska kung Karl den 16 Gustav, sa åt oss: kom hem till mig och samtala med mig. Vi skulle känna oss hedrade om han kom med en sån begäran. Och nu är det konungarnas konung, herrarnas herre, som säger till oss att vi ska be till honom. Och tänk er, kära vänner, när vi har fallit i en synd för 20:e gången. kanske för hundrade gången. Och vi känner oss så eländiga och usla. Vi kan inte komma till Gud ännu en gång och be om förlåtelse för denna synd. En gång till. Vi känner oss så skamsna och ruttna. Men vad säger Gud då? Ja, han kräver utav oss att vi ska komma och be till honom. Vi kan inte komma i egen kraft. Det går inte ännu en gång. Vi har förbrukat alla möjligheter genom våra upprepade synder. Men på Guds befallning, på hans krav att vi ska komma till honom, då vågar vi komma. Så att bönebudet, det är i själva verket en stor glädje. Så ska vi säga någonting om bönen i Jesu namn. Den kristna bönen är förstås en bön i Jesu namn. Gud hör inte orättfärdiga människors böner. Och skulle det bara sägas så, så skulle därmed alla människor vara utestängda från bönegemenskapen med Gud. Men vi som förtröstar på Kristus, vi har någonting som inte andra människor har. Vi har rening, förlåtelse i hans blod. Då är orättfärdigheten borttagen. Och Kristi blod har sonat hela världens synder. Så vem som vill, vem han eller hon än är, hur djupt sjunken i synder och överträdelser man än har blivit, så i Jesu blod så är vägen till Gud öppen. Vi får, liksom överste prästerna i gamla förbundet, träda fram inför Gud och lägga fram bönerna. Ni vet, det var ju bara överste prästen som fick gå in i det allra innersta rummet i Jerusalems tempel under gudstjänst en gång per år, stora försoningsdagen. Men när Jesus stod på korset och rämnade förlåten, och nu får varje syndare fritt tillträde fram till nådens tron och kan lägga fram böner. Vi är rättfärdiggjorda i Kristi namn. Och därför så hör Gud våra böner. Att be i Jesu namn innebär tre saker. Och nu vill jag att ni konfirmander särskilt noterar de här tre punkterna igen. För det första så betyder det att be i Jesu namn att vi ber i Jesu gemenskap. Alltså att den som ber är i gemenskap med Kristus. Är en lem i Kristi kropp. Eller en gren på det sanna trädet. Och att Kristus är i oss. Att han bor i vårt hjärta. Vi inte har stått emot den helige ande, utan vi har blivit träffade av evangeliet och förtröstar på Kristus. Då bor han i oss. Så det är att be i Jesu gemenskap. Och det är den första punkten, att be i hans namn. Johannes 15:7 är bibelstället som visar detta. För det andra, punkt 2, så betyder det att man ber i enlighet med Jesu vilja. Om man ber någonting som går emot Guds vilja, som är i motsättning till Guds rike, då är det inte en bön i Jesu namn. Själviska böner är inte böner i Jesu namn. Förbannelseböner över andra människor är inte böner i Jesu namn. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så när vi ber om andra människors omvändelse och frälsning, då är det verkligen en bön i Jesu namn. Exempel på en självisk bön i Bibeln som inte var i Jesu namn, det var när Jakob och Johannes mor kom fram till Jesus med en bön. Hon bad att just deras söner, att just hennes söner skulle få sitta på höger och vänster sida om Jesus. Skulle liksom att just hennes söner skulle ha äreplatserna i Guds rike. Det var en självisk bön. Eller när hennes söner själva på en genomresa genom Samarien bad Jesus att eld skulle sändas ner från himmelen för att förgöra en samaritisk by. Då var det inte heller en bön i Jesu namn. För det tredje så betyder bönen i Jesu namn att man ber, och nu det var lite grann det jag talade om tidigare, i förtröstan på honom. Att man förlitar sig på att hans blod är försoningen för hela världens synder och därför också för mina. Och i kraft av det blodet, den frälsningen, så kan jag träda fram inför Gud och be om vad jag vill ha eller vad som är bäst för Guds rike. Ingen av oss kan be i egen kraft. Och ingen kan förbli kristen överhuvudtaget om det inte är genom Guds uppehållande kraft. Och det är den helige ande som också är nådens och bönens ande som hjälper oss att be, som överhuvudtaget ger oss förmågan att be. Anden ropar ju i oss till Gud, Abba, Fader. Och vi är inte heller ensamma när vi ber. Vår överste präst, Jesus Kristus, han står på Faderns sida inför Fadern och vädjar gott för oss. Överste prästens uppgift är ju också inte bara att offra utan också att be. Och den prästtjänsten gör Jesus i detta nu inför Fadern för oss. Hans vilja är att vi ska komma hem saliga till himmelen. När uppfyller då Herren sitt löfte om att höra vår bön? När blir våra böner besvarade? Ja, det sker i den mån och vid den tidpunkt och på det sätt som han vet är bäst. I den mån, om det inte gynnar oss på ett verkligt sätt från ett evighetsperspektiv eller att det är till skada för hans rike här på jorden, så besvarar han inte den bönen. Vid den tidpunkt som han vet är bäst. Han har ju det fulla perspektivet och vet när det är dags att besvara vår bön. Kanske han håller oss i väntan för att vi ännu mer ska öva oss i förtröstan på honom. Och att vi ska liksom öva oss i uthållig bön. Och för det tredje, på det sätt som han vet bäst. Han uppfyller alla våra böner så som vi vill att de ska bli uppfyllda. Eller på ett sätt som han vet är mycket bättre än vad vi hade önskat. Sett ur evighetens perspektiv. När hans tid kommer så uppfyller han vår bönhörelse. Och vad han... Och det sker på ett sätt som han vet är mycket bättre för oss än vad vi tror. Och det är därför som vår glädje ska bli fullkomlig. Det är alltså inte så att vi kan be ner alla möjliga jordiska välsignelser och gåvor som man menar inom vissa riktningar här inom framgångsteologin till exempel. Gud tar tvärtom ifrån oss sånt som står hindrande i vägen för vår gemenskap med honom. Världen kan inte ge sann och varaktig frid. Det hörde vi i evangelieläsningen idag. Det kan bara fridsfursten Jesus göra. Därför blir vår frid och glädje bara fullkomlig om vi ber om det som är i enlighet med hans vilja. Vilket ju ytterst är att vi ska leva i hans närhet och vänskap. Då blir det fråga om den frid som övergår allt förstånd. Redan här på jorden. Men glädjen syftar ju också på saligheten i himmelen. Då vi inte bara ska tro och vänta på, utan se och erfara. Och det som alla kristna mest av allt längtar efter, det är just detta. Himmelen. Den eviga saligheten hos Gud. Och i en utav Herrens böns 7 böner så ber vi just om detta. Nu har inte vi i konfirmationsklassen kommit till huvudstycket om bönen än. Men ni kommer att få lära er de 7 bönerna i Herrens bön. Ni vet, det börjar ju Fader vår som är i himmelen. Det är tilltalet till Gud. Sen börjar bönerna komma en efter en. De är 7 stycken. Tillkommer ditt rike är det den bönen som jag syftar på. Att vi ber om när vi ber om himmelriket. När vi ber den bönen så ber vi ju att hans rike ska komma. Och det sker på 2 sätt. Guds rike kommer när en människa, en fattig syndare här på jorden, som genom sina synder är dömd till evig pina i helvetet, tar emot och förtröstar på Jesus och hans förtjänst. Då har Guds rike kommit till den människan. Guds rike har fått ytterligare en medborgare. Och det blir glädje i himmelen. Änglarna jublar av fröjd över att en människa har omvänt sig. Det blir inga rubriker och löpsedlar här på jorden ifall någon människa här i Norrköping skulle ha blivit kristen. Det är inget nyhetsvärde i detta. Om det kanske inte är någon superkändis. Men i himmelen, då är det stor fest och glädje. All uppmärksamhet i himmelen riktas till den här människan som har övergått från döden till livet. Det andra sättet som Guds rike kommer till oss, alltså uppfyllelsen av bönen, tillkommer ditt rike, det är när härlighetsriket kommer. Det som jag har talat om hittills, det är nåderiket. Guds nåderike, hans osynliga rike här på jorden. Men härlighetsriket ska komma också. Och det sker ju den dag då Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar för att döma levande och döda. Då ska de nya himlarna och den nya jorden skapas där bara rättfärdighet bor. Det är den kristna bönens fullkomliga uppfyllelse. När vi är hemma i den himmelska staden, då har alla våra böner gått i uppfyllelse. Eja, vore vi där. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.